Nu ska vi lyssna till tredje avsnittet av Kristinehamn under 80 år. Där jag pratar med min pappa Folke Andersson om hur det såg ut i Kristinehamn förr. Och den här gången så sitter vi i Järnvägsparken.
Nu har vi flyttat oss till Järnvägsparken och vi sitter alldeles vid närheten av den här fontänen som kallas för Bit för bit. Och runt omkring oss, eller ja, på högersidan om oss så har vi biblioteket. Vi har gamla hotell Svea. Och vi har gamla stadshotellet som är flyttat dit. Och på vänstersidan har vi biblioteket, eller posten. Vi har Folkets hus. Och vi har Missionskyrkan. Men om vi ska börja med de här husen vi har runt omkring oss här. Det finns ju många gamla fastigheter i Kristinehamn kvar trots att Kristinehamn har genomgått en sån stor förvandling. Både på ont och gott. Till höger om oss har vi alltså gamla stadshotellet. Ja. När flyttas det dit?
Ja, det minns jag inte, men jag har ju många kort hemma på när det hotell, den byggnaden där användes som hotell och stod på, men det var på 1800-talet som det nuvarande hotellet byggdes och det här flyttades hit upp och användes nu som barnträdgårds och lite till varje. Det är ju en stor byggnad och det är ju inget fel på den. Det är bara det att den var lite omodern som stadshotell naturligtvis. Och sen har vi ovanför den har vi ett par hus som har varit mycket diskussion om nu på senare tiden. Så vi skulle försöka bevara åtminstone det ena av dem. Vi har ju bott i det ena av de husen och det ska väl jämnas med marken. Just det huset är översta. Och det som är längst häråt, det ska bevaras.
Det är alltså gamla hotell Svea.
Ja, det ligger ovanför Tvärgatan som går som skär den Kullportsgatan.
Det kan vi för övrigt säga, det används faktiskt som vandrarhem under sommarhalvåret.
Hotel Svea, ja.
Ja.
Ja då, det är ju direkt inget fel. Det är ett gammalt hus med alla bristfälligheter som finns på gamla hus. Det ska väl försöka rustas upp på något vis nu så att det blir tidsenligt. Och sen mitt emot Hotel Svea har vi Pingstförsamlingens hus, kyrka.
Nej, och den, Missionskyrkan.
Pingstkyrkan, den ska rivas och de har nu fått en tomt mitt emot järnvägsstationen här uppe där de ska bygga sin nya
ja,
kyrka.
Just det.
Och den kommer att kosta 10-tal miljoner efter vad jag har hört. Det är klart att vi får försöka bevara den här delen av stan intakt så gott det går, för den här vackra parken här, den bör ju inte försöras på något vis. Vi har ju numera på söndagarna även snett framför oss där vi sitter här och byggt upp en liten scen där de har små uppträdande av olika sorter av musik och grejer. Och sen har det lite gungor och saker för barnen längre upp här. Och blommor och väldigt vackert är det här. För det får ju skada om de förstör det för mycket. Men de har ju ritningar klara på hela kvarteret bakom den här parken som bakom här som ska bebyggas. Och en del av husen där måste naturligtvis rivas, det är klart, de är ju gamla.
Vi sitter alltså i Järnvägsparken. Det här namnet, det måste ju komma någonstans ifrån.
Ja, dels har vi naturligtvis station här uppe. Men det är ju inte den som har gett namnet, antar jag. Utan det var järnvägen som gick, spåret som gick genom den här parken på den tiden. Ner till vågparken i Vågbron. Där järnet vägdes som kom från Bergslagen. Och kördes på järnväg genom parken precis där vi sitter här. Och sen gick spåret fram där Kungsgatan nu går fram och så gick den ner norra Staketgatan och svängde in på Västerlånggatan och tog fram och snett över torget och ner. På något sätt, jag minns inte riktigt, det måste ha en del åt husen, det måste ha varit, det som finns nu måste ha varit borta för att få plats med järnvägen, men det vet ju inte jag.
När togs den där spåren bort?
Ja du, jag kommer ihåg det under min barndom, men någonstans omkring världskriget, första världskriget 1914, 17, 18 tog de väl bort spåret kan jag tro. Sen så har jag inget minne av det. Men jag minns väl när det gick det spåret över där.
Ja, det spåret gick förbi, som man säger, ja, gamla station eller södra.
Ja, vi har nedre station som den
nedre
kallades.
Station kallade
ja, den är förklarad av byggnadsminne nu och ska renoveras och snyggas upp. Och den användes ju för allt gods som skulle sen kanske skeppas så småningom från hamnen och ut över Vänern och ner mot Göteborg och vidare ut över världen. Det var två kanalbåtar, det var Värmland och det var Hermes, som gick med regelbunden trafik från Göteborg och upp hit. Och på den tiden jag hade affär så hade jag många gånger gods med. Och det var ju billiga frakter. Så det jag handlade utav i Göteborgsfrakten ville gärna sända sitt gods med järnväg, med båt. Och jag var ju inte så förskräcklig förtjust i det om det var någonting som var bråttom, för det dröjde mycket längre med båten än om de skickade på ett tåg. Men för det mesta så kom vi överens. För frakterna var ju väldigt stor skillnad på järnväg och båt. Jag minns jag var nere hos redaren som hade hand om den ena av de båtarna, i varje fall jag tycker Åberg, och löste ut gods, och det var ju förfärligt billigt. Det var förvånansvärt billigt, men det var ju bara en bisak vi hade som styckegodset ombord på båtarna, för det verkliga, det var ju järn de körde ner och kol och grejer och sådana saker som de körde upp. Så det var ju någonting som bara hängde med.
Ja, inne i stan så finns det ju också gamla fastigheter kvar. Framförallt har vi ju Trädgårdsgatan. Den har väl sett ut som den gör idag sedan 1700-talet, om jag har förstått det hela rätt.
Ja, men det finns. Husen där är ifrån 1700-talet och 1800 också någon. Och källarvåningen på Trädgårdsgatan 6 tror jag det är, den är faktiskt sedan 1620-talet. Det är den äldsta delen. De andra är som sagt sedan 1700-talet, och den är bevarad och kullersten precis som det var på den tiden. Och parken nedanför där, den var på den tiden det var potatis och hushållssaker.
Det var trädgård för,
ja, det var trädgård. Därför det namnet Trädgårdsgatan kom. Utav det, till det som bodde där. Och de odlade sina grönsaker och sina förnödenheter. Och sen blev det då en park för allmänheten, så som den är van att tänka sig en park.
Det låg ju tills för 10-tal år sedan också hus efter gamla Kyrkogatan som varit brandhärjad och därför har rivits. Men det som är intressant att se om man går ner efter älven där, det är att det finns ju faktiskt trappor ner till älvkanten och ringer kvar där en har lagt båtar.
Jajamän. Jo, om man utgår ifrån att transporterna förr i världen, om det var tyngre transporter, så var det ju ingenting annat än en handkraft eller häst. Och därför så fraktade så mycket man någonsin kunde per båt efter älven så långt det gick. Ifrån Vågbron, där det inte gick att komma längre för forsens skull, och ända upp mot vad det nu kallar för Kärleksforsen, förbi mekanisk verksam. Så det är klart att många utav villorna där hade trappor ner till älven för att kunna hämta sitt gods och även kanske mycket möjligt att de hade som förnöjelse att bo på älven på vackra sommarkvällar. Det var ju inte så mycket bebyggelse då, utan det var ju fritt. Och,
alltså, den älven användes väl också att tvätta i, kan jag tänka mig?
Ja,
det kanske har varit gamla klappbryggor och sånt här också.
Ja, det var det också. Men den största tvättinrättningen, tvättbryggan, den klappbryggan, den var nedanför vågbron. Mitt för, ja, där vågen, minnesmärket för vågen står nu, snett emot Kristinehamns byggnadsnämnds stora kontor. Och huset där är en av stans äldsta. Det är byggt, det står på gaveln 1700, ja vad står det, 1771 eller sånt där. Källarvåningen på det huset, den är sen Karl XII:s tid, påstås det. Men resten är ju byggt senare under 1800-talet. Och när kallades för Nordenfeldtska huset, för det var den familjen som väl byggde upp huset och ägde det i många år. Och in på gården där finns det ett stort träd som kanske, jo, det är numera ned, det är numera nedfällt. Men innan vi gjorde det så hittade de en stor gammal smidspik i det trädet och krökt. Och vid den spiken påstås det att någon av de kungliga som har varit här i stan, om det nu var Karl XII eller någon annan som faktiskt bodde i stan under fälttåget mot Norge, hade bundit sin häst, påstås det. Det kan man ju aldrig bevisa, men idén är ju god såsom turisthistoria, så kan det vara roligt att komma med. Karl XII förresten, han höll på att inte komma längre än till Kristinehamn. Han och hans adjutant var ju ofta ute och red här i Lohär vintern mot 1718, fälttåget mot Norge. Och då skulle de en gång rida över isen mellan torgerna. Och isen brast och de föll i båda två med hästar och allt. Men det var ju inte kanske så förfärligt djupt heller, och så bärgades de ut av folk som kom till. Och det var väl lite synd kanske, för då hade vi sluppit kriget emot Norge. Och han kanske hade levat lite längre också. Så det hände ju en hel del. Vi har ovanför stan här en stadsdel som heter Solbacken. Och där finns det dalar och märken efter en älven som gick i många slingor där den på den tiden, där Karl IX när han var här i stan anlade sina hammare och sina järnverk av olika slag. Han var ju väldigt intresserad av Kristinehamn och trakten här omkring. Och faktum var ju att han som sagt gjorde stadsrättigheter och stan här, men återtog dem och flyttade upp till Nykroppa, där det var närmare Bergslagen. Men där uppe har älven gått och det syns väl.
Är det någonting som är omlett? Det är
älven
mänsklig hand som har flyttat älven? Eller?
Älven har ändrat sitt lopp, om det nu skedde genom mänsklig inverkan, och det gjorde det väl, antar jag. Och till det, den sträckning den har nu, så blir alla de slängarna och svängarna som är där uppe, de försvann och det grävdes antagligen igenom och kom rätt ner på den plats, den dalen där älven går nu över Kärriksforsen ner mot KMB, Kristinehamns mekaniska verkstad. Och Karl XV:s projekt, det förföljt så småningom. Det var inte bara här
han hade...
Karl IX menar jag. Det var inte bara här han hade sina järnvägs, järnhistorier, järnbruk och grejer och hammare. utan det var ända upp emot Spjutbäcken. Där hade han också en hammare. Och sen när vi går åt andra hållet så var det ju neråt Blacksmo och Jonsbol och Bäckhammar och Björneborg och ner igenom där. Överallt var han, bort där fanns en fors i älven, så var han pigg på att anlägga en hammare. Han var en väldigt ekonomisk kille. Han var ju inte för inte son till Gustav Vasa, som ju var värre ändå, men...
Om man nu återgår till de här gamla fastigheterna, så har vi ju... Ja, vi nämnde den här fastigheten när Karl XII bodde, men... Går man på andra sidan den här älven in i stan, så kommer vi till Södra torget.
Jaha.
Och där har vi ju... Det flankeras ju av två fastigheter, Valumsgården och så...
Ja, där har vi en vacker gård, Valumsgården, som blev bevarad som väl är. Vi hade på Norra torget ett par liknande fina gårdar som finns kvar på foto, men som är borta nu, där Handelsbanken ligger och där andra stora huset nedanför mot Västerlånggatan ligger.
Försäkringskassan är det här.
Där var det stora fina hus, men det är borta. Men Valumsgården, den blev bevarad och den är väldigt snyggt i ordning gjorde den. Numera finns det ju en hel del av stans institutioner.
Ja, bland inrymda. Annat turistbyrån.
Ja, ja, bland annat turistbyrån. Och flyglarna som hör till är också väl underhållna nu och i ordningställda. Och nedanför, där Nyströms trävaror hade sina kontor och magasin, där görs de också i ordning nu. Och hela det stora långa magasinet emellan Södra Hamngatan och Horslagargatan, den är nu i ordning ställd för konstnärer. Jag tror att det har flyttat in även, det får även bo där i en del utav längan. Och jag tror att det har flyttat in en hel del där. Jag tror det är 9 stycken som ska få plats där. Och nedanför där har vi redan Mobergs galleri. Det var han som började med den idén. Så nu har de bevarat hela det där kvarteret. Och nedanför, alldeles mot Fisktorget vi kallar mot älven, där låg Sjötullen. Det fanns på den tiden, efter vad jag kan förstå, även avgift för en del fartyg som kom och skulle lägga till det naturligtvis, kajavgift och så vidare. Och det stora huset, det är nu avsett, om det nu blir, till restaurang och sådana där saker. Och intill där har Kristinehamns industriuniversitet, eller vad det i all världen kallas, sina lokaler med utställningar och grejer. Så de har ordnat hela det kvarteret som annars skulle ha blivit förfallet.
Vi kan ju tala om att det går under kvarteret Vågen, kallas
det. Ja, för. Kvarteret Vågen heter det.
Det stämmer. Den här Valumsgården då, om vi återgår till den, när byggdes den?
Ja, den är inte så gammal som man tror. Den byggdes någon gång på 1800, slutet på 1800-talet. Men före det stod ju också ett hus där naturligtvis. Och enligt vad jag har tittat i gamla papper så hade jag bott ungefär i året alltid där nere. Men så småningom så kom Valund till och byggde om det hela och gav namnet Valundsgården.
Vem var Valund?
Han var, jag var bra. Han tänker att jag inte har det i minnet vad han var för någonting. Men han var väl en av stans ledande gubbar naturligtvis. Rådman och så vidare, så vidare. Han kan vara det, jag vet inte. Jag är inte säker på det.
Och mitt emot där så har vi alltså Stadshotellet.
Ja, mitt över torget är Stadshotellet. Och det är nu, det klassas som byggnads. Som
kulturhus.
Som kulturhus och byggnadsmärk. Det är sen slutet av 1800-talet, början 1900-talet. Det är, ska nu byggas till och göras lite modernare och lite snyggare. Och bakom där var det väldigt mycket, många gamla fina hus. Men de var tyvärr så förfallna att det inte var lönsamt, påstås det, att restaurera dem. Utan de har rivits ner. Och det är bara gräsmattor nu ifrån hotellet och hela vägen ända upp till Österlånggatan. Och där har de planer att bygga ett nytt Folkets hus. För det Folkets hus som vi nu har här till vänster om oss där vi sitter, det påstås vara för litet och för omodernt och för gammalt. Men under tiden som det här har resonerats om så har priserna stigit så oerhört. Så jag skulle tänka mig att Kristinehamns stad inte har varken råd eller möjlighet att bygga ett Folkets hus bakom det, utan det kommer väl att bli någonting annat så småningom. Och det Folkets hus som är här, det skulle nog kunna gå att bygga ut, för det finns platser. Men det är en sak för kommunalgubbarna att diskutera om. De får hålla på i några år till. Det har hållit på 10 år. Ja.
På andra sidan älven bredvid stad, om vi nu håller oss på den sidan, så har vi idag Kristinehamns museum. Förutvarande polisstation. Jaha. Och ja, rådhus har det varit, va?
Jajamän, det var rådhus. På övervåningen där residerade borgmästaren Nordenfelt med sekreterare. Och i bottenvåningen var polisen med sina gubbar. I många, och ja, hela min ungdomstid och ända fram tills det nya polishuset byggdes till vänster om där vi sitter här in till posthuset.
Hur gammalt är det här gamla rådhuset?
Ja, det finns med på alla gamla kort. Jag har ju album hemma. Det tror väl vara, ja, bra mycket, över 100 år vid det här laget.
Det är en 1800-talsfastighet, ja, i alla fall.
Och det var lika fint och lika vackert då som nu, så det är ju byggnadsminne. Det är, och välbyggt är det, det är väldigt fint. Men att det är gammalt, det syns ju tydligt, för att det ligger alldeles precis vägg i vägg, alldeles intill trottoaren. Så inte som numera bygger en liten bit ifrån så att det finns en plats att gå på. Utan det är alldeles precis intill trottoarkanten. Så trappan upp in till poliskontoret, den är faktiskt gjort indragen i fastigheten. För det går inte att ha den ute, för då går den ut över trottoaren.
Ja.
Ja, så gick det till. Och där inne fanns ju polisen under många, många år. Arrestlokaler och vidare. Och så finns det ett annex som numera är väldigt diskussion om, för att det börjar på luta och bli förfallet, så det ska väl måste stötas upp för en bra penning, men det måste ju göras, för att det får ju inte förföras.
Ja, det är ju mellan stadshotellet och det här gamla rådhuset. Det var ju där en gång i tiden den här så kallade lusasken satt.
Ja.
Men den sitter inte där längre.
Nej, den har blivit utsatt för åverkan varje år nästan. Det är ju så nu för tiden att ingenting får vara i fred. Utan de rev ner den där och förstörde den, och pengar som eventuellt fanns i den, det tog de.
Så den satt, nu, vi kan ju förklara för dem som inte vet, den satt alltså på broräcket.
Ja, den satt alldeles i broräcket i Kungsbron. Och Kungsbron, den är gammal, väldigt gammal, men den håller än, fastän den är för smal. Så Kungsgatan, när den går, den smalnar av över bron och så utvidgar den sig igen på andra sidan. Men de har av pietetsskäl inte velat göra om den där vackra bron, utan den får vara så länge, och det går väl. Och där satt den så kallade lusasken. Och det kan ju vara ganska intressant att veta att lusasken kommer ju inte utav löss, utan det är Kristinehamns skyddshelgon. Det var faktiskt Santa Lucia. Och till Lucia-dagen såg varje sjöman ifrån Kristinehamn och trakten här omkring till att vara i Kristinehamn. För då tömdes den asken på pengar som under årets lopp har lagts i där. Och det lärs ut till dessa sjömän för att de fick en slant extra. Och då sa de alltid att de ska åka hem till Lucia-asken. Men det försvenskades och förvanskades, så det blev till slut att de skulle åka hem till Lusasken. Och det var ju ett tacksamt objekt för andra orter runt omkring som kände ett stygn av avundsjuka kanske mot Kristinehamn och döpte om det till Lusasken. Namnet är ju inte så vackert, men det hänsyftar faktiskt på Lucia-asken. Och nu sitter den inne i vestibulen i Lyrans stora affärshus, där den får sitta i fred.
När vi pratar om fastigheter som finns kvar, vi har en hel del fastigheter som inte finns kvar men som ändå var, jag skulle säga, anmärkningsvärda på ett eller annat sätt. Ja, vi har glömt en av Kristinehamns äldre fastigheter som
anar
400-årsjubileum.
Jag anar vem du tänker på.
Ja, men
Assemblégården.
Assemblégården, ja.
Ja. Assemblégården var en av Sveriges största trähus. Det var byggt av timmer och var väldigt stort. Hur stort, det vet jag inte, men det var kolossalt stort. Och i den fastigheten hölls alla stora festligheter under fastighetsmarknaden som höll på under 1700-1800-talet. Och dessutom bodde ju många människor där. Så det var en katastrof faktiskt när jag blev väckt en morgon omkring 1940-talet någon gång på telefon att det brinner i närheten av din affär, för jag hade affär i hörnan mitt emot, snett emot om man säger, alltså det går. Och jag var ju väldigt kvick i kläderna och ner. Men vårt hus där jag hade affären inrymd, det räddades. Men det brann faktiskt i knutarna. Och då brann hela assemblégården ner. Och det var som sagt en väldigt stor skada. För det var ett kulturhus som inte finns maken till. Men så där är det. Elden tar.
Det är ju till och med så att den här assemblégården, den har anor tillbaka från 1600-talet. Så frågan är om det inte var Kristinehamns äldsta fastighet som brann ner då?
Ja, det var nog en av de äldsta i alla fall. Och det var ju en stor katastrof att den gick åt. Och den var ju så rejält byggd så den hade ju aldrig gått omkull i sig själv. Utan den måste ju vara eld i hjälp. Det var synd. Men så är det.
Sen har vi en fastighet till i stan, en gammal fastighet som också har blivit K-märkt, och det är Frälsningsarméns fastighet.
Ja du, den arméborgen som den kallas, den hade varit tal om många gånger att den skulle ha rivits bort, och som tur är så har de inte gjort det. Den är stabil och väldigt vackerbyggd och ligger i hörnan utav Spelmansgatan och Kungsgatan. Och tornet är krenelerat precis som det var på borgarna förr i världen med tinnar. Och där har Frälsningsarmén nu rustat upp för stora pengar och har en fin lokal. Och den kommer att stå pall i alla år vad jag kan tänka mig. Men så vi talar om gamla hus så har vi ett till på gamla på Nya Kyrkogatan efter ovanför assemblégården. Vi har Födingsgården där Gustav Föding bodde 10 år 1880-90. Det är bevarat och det har varit tal om att flytta huset en bit in, för det står nog en meter för långt ut på gatan numera. Men jag tror inte det bryr sig om det, utan det på något sätt var där det är välskött och fint. Och vår stora skald som sagt, han bodde här de åren.
Ja, sen har vi, om man hoppar ett kvarter, två kvarter ifrån Nya Kyrkogatan och kommer bort till Tegerslagargatan, där har det ju byggts nytt runt om. Det finns egentligen bara en fastighet kvar som är gammal, som låg nedanför Källgårdsskolan, mitt emot servicehuset kan man säga att det ligger nu.
Antikhuset, ja, det kallar. Där bodde Larsson, redaktör Larsson, inom parentes sagt, han och jag hade en firma ihop tillsammans en gång och reste utomlands. Men det var inte det vi skulle tala om, utan det var det huset. Det byggdes av fabrikör Pettersson. Och jag minns innan det huset byggdes, för det äldre är det inte. Och fabrikör Pettersson, han startade en fabrik för tillverkning av liar. Det hette så, han tillverkade liar. Lie, där de slog med. Och skickade sen till Ryssland. Där de sen smiddes om till någonting helt annat. Men vi fick inte skicka krigsmateriel. Naturligtvis. Det fick en ju inte göra. Men materiel att skörda med, det fick skickas. Och att de sen smidde om det till bajonetter och allting annat, det hör inte dit. I alla fall, nedanför det huset byggde han en stor fabrik som tillverkade liar. Och det huset han byggde var väldigt stiligt och står kvar än. Ett stöddigt fint hus i sten och en axin på gården. Och sen mitt emot på andra sidan Tegelstadsgatan, där byggde han två hus för bin. Gjorde bikuper med plats för, ja, det var väl ett par tusen bisamhällen. Det är ju ganska konstigt, men han hade sina idéer. De var kulpiga och runda och stod kvar i många år tills byggmästare Nylén köpte tomten och rev ner de bägge bikuperna och byggde en fastighet där som även den nu är borta. Men han, det stora stenhuset där Pettersson bodde, det står fortfarande kvar. Och Gösta Larsson, min kompanjon, han är borta sedan några år, men fru Larsson lever fortfarande kvar. Och liefabriken som är nedanför där, den blev sedan en fabrik för tillverkning av stålliner. Och där var stålliner i många år innan de flyttades ner till hamnområdet och även är borta därifrån och borta ur stan och är nu nere i Varberg. Och så där går det, det ändrar sig undan för undan.
Nu har vi egentligen bara två små gamla hus kvar att prata om. Och det är de här små, vad ska vi kalla dem för, paviljonger som ligger på Södra torget.
Jaha, du.
Huserna.
Jaha du, där har vi. Vi har alltså det översta där det ställde glass numera kallat på lusthuset. Det vet jag inte riktigt vad det var till ifrån början. Det var väl inte något särskilt kanske, annat än att det var avsett att inhysa musik och grejer och som spelade och stod i. Men den nedre utav dem som är ner mot hamnen, det var pumpstation, det var torgkällan. Och där har jag själv varit och hämtat vatten. För ifrån vattencistern som ligger på fältet, där gick det en ledning ner mot det huset. Och vattnet rann i den ledningen och den var konstigt nog gjord av trä. Då hade jag grävt upp en del av de rören. Det var stora tjocka trästammar som var urholkade som vattnet rann i. Ner emot torrkällan. Och där fick man skruva upp en skruv. En kran och så satt den spann under och hämta vatten och bära hem. För det fanns ju inte vatten och avlopp och toaletter i stan på den tiden. Utan när jag var pojk så fick man faktiskt hämta vatten där. Och jag var med min far ner och då bar de vattnet på ett ok över axlarna och det hinkar en i vardera änden. Och jag hade ju också en liten hink och bar naturligtvis, fast det var inte mycket. Så det var lite nytta med den. Och där nere hade även brandkåren sina sprutövningar. Men då tog de ju vatten ur älven och pumpade. Och sprutade så att det fungerade. Och där fanns även intill rådhuset ett spruthus. Som väl inhyrde
materiell på den tiden skulle jag kunna tänka mig, men det är ju borta nu. Det är där Rafael Rådbergs lilla staty finns, en liten staty som heter Dafne.
Ja, det är väl Kristinehamns fastigheter idag. Så ser stan ut.
Ja, det är
för tillfället.
I stort sett det som man kan tala om ute i det gamla. Att där vet man väl hur gamla hus ser ut. Det är ingång och på baksidan där jag hade min affär till exempel. Vi kan ta det huset, för då vet jag ju bättre hur det var. Det var en av stans första krogar på den tiden. Och en av de största krogarna också. Så Tegelslagargatan där jag hade affären, den hette för Kroggatan. Och det låg många krogar där, och den största av dem alla låg visst i hörnan där jag hade affären. Och baksidan där utav huset, det var ett gammalt timmerhus. Det var som på alla på den tiden, en trappa upp och sen svalgång med tak över och öppen ut. Där man kunde gå efter hela sidan och gå in i olika rum. För det var inte nog med att det var en krog, det hade även varit en uthyrning utav rum naturligtvis ovanpå krogen. Så själva lokalen där jag hade affären, det lär ha varit själva utskänkningslokalen. Så det hade nog under mycket starka drycker där innan jag kom dit med mina grejer. Och gården, den var ju som alla gamla gårdar ett uthus med vedbodar och vanliga torrdass som räckte till för alla hyresgäster. Och jag vet när vi byggde om, så var de där och grävde. Och det konstiga var ju att det hade stått still så bra och inte lutat någonting i huset. Och vi funderade så mycket på hur de kunde få fastigheterna att stå pall så bra utan att bli skeva och vinda och så vidare. Men det var lagda stockar i botten. Så när grävskoporna började på att gräva upp gården innanför, så kom de ner till det ena lagret efter det andra av stockar som hade bevarats bra i blåleran. Och jag kunde ligga natt en 4, 5, 6 varv kors mot varandra, tvärs över varandra, ner igenom som stött för huset. Så det var istället för pålning, så gjorde de så förr i världen. Och det fungerade tydligen bra. Om inte huset blir allt för tungt förstås. Men ett timmerhus blir väl inte så tungt som nuvarande tegelhus.